USA till viss del fortsätta finansiera läkemedel för sjukdomarna HIV och AIDS. Mona Ismail Yama, Nairobi.
Tre av de fyra amerikanska soldater som försvann i Litauen förra veckan när deras fordon hamnade i ett träsk och sjönk har nu hittats döda. Den fjärde soldaten har inte hittats än, men sökandet fortsätter enligt Litauens president. I skuggan av kriget i Ukraina pågår den långdragna konflikten mellan Armenien och Azerbaijan, men där ett fredsavtal nu sägs vara nära. Samtidigt är misstron mellan de båda länderna fortfarande mycket stor, inte minst sedan över 100 000 människor tvingades fly från sina hem hösten 23. Vår reporter har träffat en av dem som tvingades att lämna allting.
Det är en hemsk känsla att behöva lämna det hus du byggt och bott i över 40 år, säger Donara Gasparian. Hon var på marknaden i Stepanakert, huvudorten i Nagorno-Karabach, när beskjutningen började den 19 september 2023. Då, när Azerbaijan genomförde vad som kallades en antiterroroperation och slutgiltigt tog över kontrollen av den region man stridit med Armenien om i decennier, som ligger i Azerbaijan men som länge haft en armenisk majoritetsbefolkning. Under dagarna som följde packade armenierna som bodde där in sig i bilar, bussar och flydde därifrån. Kaotiska scener utspelade sig på vägen som leder från Nagorno-Karabach in i Armenien. Jag förstod då att vi aldrig mer kommer få återvända hem, säger Donara Gasparian, som nu lever med sin familj i Armeniens huvudstad Yerevan. I Armenien kallar man det som hände för etnisk rensning. Ännu en påtvingad folkomflyttning. Sedan kriget först bröt ut på 90-talet har tiotusentals människor, azerier och armenier, tvingats från sina hem i olika omgångar. Under några års tid har fredssamtal pågått för att en gång för alla bestämma var gränserna mellan länderna ska gå, hur freden ska upprätthållas. Nyligen har ledare för både Azerbaijan och Armenien sagt att en färdig text till avtal finns, men samtidigt kvarstår flera tvistefrågor. Som ett krav från Azerbaijan att Armenien ändrar en skrivning i sin grundlag som rör Nagorno-Karabach.
Rapporterade Johanna Melén. Stockholmsbörsen stängde ner 1,7 idag, London backade 0,9 och Frankfurt backade 1,3. Dow Jones just nu upp 0,2, Nasdaq ner 1,4. Dollarn 10 kronor och 6 öre, euron 10,86. De kreativa branscherna i Sverige har blivit en betydande ekonomisk faktor, visar en ny rapport som Kulturnytt har tagit del av idag. Mårten Andersén från Kulturnytt, ska vi kanske börja med att reda ut det här begreppet kreativa branscher, vad är det?
Ja, men det är allt ifrån industrier som mode, reklam och musikbranscherna till lite mer småskaligt då, litteratur och konst, men också film, tv och radio.
Och den ekonomiska betydelsen då har ökat alltså?
Ja, i senaste regeringsförklaringen utnämndes faktiskt de kreativa branscherna till en av våra basnäringar. Och det är också regeringen som har givit föreningen Kreativ sektor i uppdrag att göra den här kartläggningen.
Och vad visar den då?
Den visar att den här nya basnäringen omsätter 650 miljarder kronor och sysselsätter nästan en kvarts miljon människor, 247 000 för att vara lite mer exakt. Men också att det behövs både kompetenshöjande insatser och kapitaltillskott om man vill öka de här näringarnas genomslag utanför Sverige, alltså exporten. Elisabeth Widlund Fornelius är kansliansvarig på Kreativ sektor.
Nu hoppas vi väldigt mycket på att politiken samordnar sig ännu mer kring de här branscherna, för att branscherna spänner över många olika politikområden och stora delar av näringslivet.
Elisabeth Widlund Fornelius vid Kreativ sektor. Tack så mycket Mårten Andersén vid Kulturnytt. Och varsågod Jonas Enarsson på Radiosporten.
Ja, och sporten med speedway.
Speedway-stjärnan Ty Woffinden hålls nedsövd, men hans tillstånd är stabilt efter gårdagens krasch. Det meddelar hans polska klubb på sin hemsida. Det var under söndagen som 34-åringen fick föras till sjukhus med helikopter i samband med en träningsmatch i Polen. Klubben skriver att han opererades under natten och anlände till sjukhuset med flera frakturer samt en bröstskada. Woffinden har 3 VM-guld och tillhör för tillfället Västervik.
Rapporterade Gustav Bjärresten, fotboll.
Det kom kraftfulla reaktioner under Halmstad BK:s hemmapremiär igår eftersom att storsponsorn Carl Bennett valt att dra in sitt stöd med anledning av de bengalbränningar som skett på arenan. Industrimannen var själv på plats på Örjans Vall igår och ger sin syn på saken.
Det är ju synd att man inte kan respektera de regler som finns. Slutar man med bengal och så stöder jag klubben.
Reporter William Valdetoft. Sportextra P4 ikväll blir en häftig radioidrottsupplevelse med allsvensk fotboll, slutspelshockey och handboll.
Tack för det, Jonas. Vad gäller vädret imorgon så får Götaland och Svealand soligt. Över Norrland tätnar molnen från väster. Och i fjällen blir det en del regn eller i de norra delarna snö. Även delar av Norrlands inland kan få en del regn imorgon. 15 grader varmt i söder, 0-gradigt i norr. Producent ikväll Emil Östman, jag heter Per Edberg.
Nu börjar de krypa fram, de ulliga bulliga humlorna, och ny forskning kan berätta när de kommer just där du bor. Men vad är det som gör att vi gillar humlor, även vi som tycker illa om eller är rädda för nästan alla andra insekter? Och vad var det med humlorna som fick skådespelerskan Gabby Stenberg, känd från bland annat såpan Rederiet, att i ett evigt livsprojekt spela in deras ljud, skriva musik om dem och till och med konstruera ett musikinstrument där man kunde spela med humlesurr? I Vetenskapspodden idag ägnar vi oss åt de här djuren som gör oss glada och som vi tror är så gulliga utan att tänka på att deras livsstil kan innefatta att döda och äta upp både barn och barnbarn. Jag heter Lena Nordlund. Och med oss idag så har vi Anna Persson, ekolog och humleforskare vid Lunds universitet som forskar om humlor då alltså. Välkommen, du sitter i en studio i Malmö. Har du det bra där?
Jag har det mycket bra.
Mm. Ja. Har du hunnit se några humlor än i Skåne?
Ja, ett par stycken har jag sett. Och jag har fått några rapporter från vänner som också har sett sin första humla redan för 1 eller 2 veckor sedan faktiskt.
Mm, de är på gång. Mm. Och med här i studion har vi kollegan Tommy Jönsson. Roligt att ha med dig också.
Tack för att jag var här.
Och du har närmat dig humlor på ett annat sätt genom en dokumentär du gjorde nyligen om en okänd sida och en välkänd person, skådespelaren Gabby Stenberg, som du förstod gick igång på humlornas ljud på ett lite speciellt sätt.
Ja, andra hörde väl ett lite så här oroande, obehagligt surr, men hon hörde toner.
Det ska vi få höra mer om. Och Anna, du gillar humlor alltså?
Ja, det får man väl säga. Jag är intresserad av dem. Och sen blir man ju fascinerad och ja, fångad av dem också när man tittar närmare.
Mm. Och det är alltså just nu i dagarna i månadsskiftet mars-april som de första humlorna börjar synas här i våra trakter. Och det har du kommit fram till i ett pågående forskningsprojekt. Och i Skåne där du sitter har de alltså några i alla fall redan surrat omkring någon vecka eller två. Eller hur är det?
Ja, precis. Det forskningsprojektet som du pratar om här, det är det medborgarforskningsprojekt som jag satte igång 2020 och som rullade i 3 år totalt. Och då uppmanade vi allmänheten att skicka in sin första observation av en humla, en vårhumla, en drottning som har vaknat från vintervilan.
Och det är så ni vet när de börjar komma, eller var det det som var grejen att ta reda på?
Precis, vi ville ta reda på både när de vaknar, men också hur det skiljer sig över landet och hur det skiljer sig mellan olika typer av miljöer. Om man jämför stadsmiljön med naturmiljöer eller jordbruks- och skogsbrukslandskap till exempel.
Mm. Och fick ni många medborgare som hjälpte till då?
Vi fick otroligt många svar. Jag är så tacksam och glad över det här. Vi fick runt 6 000 observationer in under de här 3 åren. Och väldigt många som i efterhand sen har fortsatt att skicka in observationer här sen projektet egentligen har stängt.
Har du fått några sådana i år?
Mm, 3 stycken har trillat in redan.
Och var var det då?
Det var i södra Sverige och längs östkusten framförallt. Det var någon av de här varma dagarna i mars.
Mm. Och vad har folk sett då och rapporterat in? När dyker de liksom upp på olika håll i landet?
Jag har ju inte hunnit analysera den här datan riktigt redigt än. Men jag har kikat lite grann på åren 2020 och 2021. Och då ser jag att i Götaland så är det runt den 26-29 mars som de flesta människor ser sin första humla. I alla fall var det så de här 2 åren, 2020 och 2021, som jag har tittat närmare på. Och sen ytterligare en vecka framåt i tiden, ungefär 1-5 april i Svealand i snitt. Och sen så får vi vänta ett par veckor till i Norrland mellan 19 och 26 april rapporterade de flesta in sin första humla ifrån Norrland.
Det ska vara en viss temperatur då, eller vad är det som
har... Precis. Det verkar som att det är när lufttemperaturen ligger mellan 8-10 grader ungefär som de första vårhumlorna kikar fram. Och andra studier har visat, av andra forskargrupper har visat att marktemperaturen ska komma upp i 6 grader för att väcka dem från sin vinterdvala då.
Jag är ganska säker på att jag såg en söndagen den 23 mars utanför fönstret. Jag låg på sängen, kollade ut genom fönstret och såg jag, förlåt att det låter som en UFO-observation här, men jag såg någonting litet som flög i luften som var sizen av kanske en humla.
Mm, det låter inte orimligt. Så jag låter det behålla den observationen. Ja.
Och det här var i södra Stockholmsområdet då? Men det låter väl inte... Alltså du sa ju östkusten förut. Så att...
Ja, men precis. Det blir ju, det är ju oftast... Det kommer de här varma vårdagarna kommer ofta längs östkusten först. Det kan ju vara lite längs västkusten också. Men våra kuster värms ju ofta upp snabbare. Och sen så kan det just på våren bli att men nu blev det riktigt varmt här i 2 dagar. Och det kan räcka för att väcka de humlor som kanske har grävt ner sig i ett söderläge. Så då är de första som kommer fram. Sen kommer ju den stora massan av humlor. Det dröjer ju ytterligare några veckor fram i tiden. Om vi är inne i mitten av maj, då har vi ju riktigt gott om humledrottningar av många olika arter att gå ut och spana på.
För det är humledrottningarna man ser på våren.
Ja, precis. Humledrottningen är den enda i kolonin som blir ett helt år gammal. Alla de andra lever ett par veckor eller kanske någon månad och arbetar hårt. Men de dör innan vintern kommer, innan hösten och vintern kommer.
Mm. Finns det andra intressanta saker som folk har berättat när de har skickat in sina rapporter till dig?
Ja, jag frågade ju var de hade gjort sin observation och också vilka växter om någon som humlan satt på eller besökte. Vilken blomma. Och det vanligaste folk såg ju sin första humla i sin trädgård. Mer än hälften av alla observationer var från trädgårdar. Och jag tycker det är jättefint för det visar verkligen att det är i trädgården, i vår bakgård liksom, som vi har våra nära naturupplevelser. Och vi ser det som händer där. Så trädgården är en viktig plats för att se och möta mångfalden.
Har du en favoritblommor då? Humlorna.
Ja, men det beror ju också på var man ser dem. Jag tror att vi människor har favoritblommor och vi tycker mycket om att ha krokus som blommar tidigt på våren och de producerar också nektar och pollen och det kan humledrottningarna använda. Så de flesta hade sett sin humla på en krokus också. Eller på lite andra av våra vårlökar, så skilla och påsklilja också. Några hade ju observerat humlor ute i naturen, ungefär 20% av dem som skickade in. Och då hade man sett den på sälg och på lungört och några blåsippor och maskrosor också.
Jag hörde nu att man raggar folk till något annat sånt här projekt och tittar efter kräldjur. Men tror du att det är extra lätt att ragga medborgare som ska titta efter humlor för att vi gillar humlor?
Ja, men jag tror nog det. Jag tycker humlor har lite star quality. De är sådär mjuka och fluffiga och ändå lite farliga för de har ju en gadd ändå. De kan ju sticka. Men sen så stannar de också länge på blommorna. De är helt upptagna med att söka pollen och nektar. Så man får ganska gott om tid att titta på dem och hinna artbestämma dem till exempel eller se vad de gör. Så att de är publikvänliga på det sättet.
Mm. Och varför är det så viktigt det här att veta när de kommer ut, humlorna?
Ja, men det här handlar ju om forskning om fenologi. Och fenologi är ju sånt som årligt återkommande faser i naturen. Till exempel lövsprickning eller blomning eller vintervila då för humlor. Och detta påverkas ganska mycket av klimatförändringen. Men det påverkas också av markanvändningen. Och det vi ser nu är att våren kommer allt tidigare. Och då är frågan om både humlor och blommor som de är beroende av, om de kommer igång samtidigt eller om det blir någon slags mismatch i tajmingen där. Och det är väldigt viktigt att förstå, för då kan vi också ta fram åtgärder för att försöka gynna humlor som har det svårt, som kanske inte lyckas anpassa sig till den tidiga våren.
Jag har ett instrument här som jag gärna vill visa. Det är en liten orgel, det ser ut som en liten elorgel.
Ja, Tommy, vad är det här för märkliga surrade toner vi hör?
Ja, du hörde Gabby Stenberg, den gamla skådespelaren, som spelade Mozarts 23:e pianokonsert på sin mellotron. Mellotron är ett obskyrt och nu för tiden inte så använt klaviaturinstrument där varje tangent sätter igång ett litet band. Och på Gabbys egna då så var alla de här banden, det var liksom insektsljud i rätt tonhöjd så att säga.
Som hon själv har spelat in.
Ja, som hon själv spelade in för att kunna spela insektsmusik helt enkelt.
Ja, om vi bara ska påminna oss om någon har glömt vem Gabby Stenberg var, så var det alltså hon som spelade bland annat redarhustrun Beatrice Dahlén i Rederiet. Och bara för att liksom komma ihåg hur hon ser ut så är hon ju tjusig, parant kanske man ska säga. Och star quality sa ju du, Anna, om humlor. Det hade ju hon verkligen lite diva kvalitet, eller vad säger du, Tommy?
Ja, en lady skulle jag säga.
Ja, lady. Ja. Och vi tar och lyssnar lite till. Det här är alltså Gabby Stenberg själv som spelar här. Och nu sjunger hon också. Och det här är en sång som hon har skrivit själv, om jag har förstått rätt.
Jag är en liten insekt och flyger här bredvid. Jag snurrar mina fingrar, säg vill du snurra med?
Anna, vad tycker du om den här musiken?
Jag tycker det är helt fantastiskt. Jag tycker det är så livsbejakande att höra någon som så här följer sin nyfikenhet på det här sättet och bara kör.
Ja. Och Tommy, i den här dokumentären så hör man hur du liksom stöter på den här historien lite bakifrån. Du kommer i kontakt med den här mellotronen, det här märkliga instrumentet, och blir väldigt nyfiken på det. Mm. Och så börjar du liksom, så hamnar du i den här historien på något sätt?
Ja, alltså för min del så börjar historien med att jag besöker en musikstudio där det finns en lite excentrisk musikproducent som samlar på gamla, obskyra elektriska instrument.
För vi ska säga att du är ju också en extrem ljudnörd och musiknörd.
Ja, det kanske hör till saken här. Mm. Men hur som helst, han visar trummaskiner från 1949 och en kyrkorgel som står inne i en glaskub och alla möjliga saker. Och så pekar han på ett klaviaturinstrument som ser nästan hemmabyggt ut. Men det är det inte. Men det ser nästan hemmabyggt ut. Och så säger han att den där har jag köpt av Gabby Stenberg, du vet, hon i Rederiet. Och sen börjar han spela och så bara surrar det av insekter fast i rätt ton. Och jag tyckte så att det här låter alldeles för orimligt. Så jag började rota i det där och så märkte jag att nej, men det är sant. Det är bara att jag har väl glömt bort eller någonting sådär. Att hon, Gabby Stenberg, alltså ägnade en stor del av 70- och 80-talet till att intressera sig för insekter, fånga insekter och spela in dem en och en tills hon hade tonskalor med insektsurr. Hon älskade det ljudet och tänkte att nej, men det här är ju toner. Hon kunde höra toner i det som hon ville sätta ihop och göra musik av.
Och för hennes del så började ju allt då med en sorts uppenbarelse en sommar.
Vi har en liten sommarstuga i Blekinge och där satt jag som vanligt på en gräsmatta och vi solade och hade det skönt och rätt vad det var. Så hörde jag bara, och jag tittade till och tänkte, men där, det är en ton, en kontinuerlig ton som den här humlan sjunger. Låg, varm, rund och mjuk ton.
Ja, det hörs ju här att hon är ju otroligt musikalisk. Hör, vad är det för tonhöjd på surret?
Det hör ju till saken att hon hade absolut gehör. Och det kan ju ta sig uttryck på det här sättet då. Tycker jag är rätt kul att man hör inte bara från när någon sjunger eller ett instrument, utan du hör det när du är ute och går eller ute och solar.
Och då börjar hon spela in inte bara humlor utan getingar och bromsar och gjorde liksom den här skalan.
Mm.
Du har lyssnat på timmavis med inspelningar.
Ja, jag lyckades få låna då alla hennes gamla band som var sparade, och då är det ju allt ifrån alltså att saker hon har spelat in för radio och sånt som inte hade med det här att göra. Men det var väldigt många långa band där man kan höra att hon sitter med mikrofonen och väntar på att olika flygande insekter ska börja surra. Och så att det har ju tagit lång tid att få ihop alla de här surrande ljuden. Och på något sätt har ju det här inspirerat henne att skriva även då små visor med inslag av stämda insektssurr, som jag tycker är väldigt fina, för att jag hör att hon lever sig in i insekterna och liksom förstår dem på något sätt, eller tar deras sida, tycker jag det låter som.
Mm. Och hon brinner verkligen för det här, det förstår man ju när man lyssnar på din dokumentär. Hon föreläste alltså om det för olika föreningar och på universitet och så. Och så kämpade hon för att få in det här i skolundervisningen också. Hon skrev också barnböcker, och så skrev hon då, som du berättade, sånger själv.
Humlorna små, sitter på blomman att honungen få.
Hon surrar säkert själv där i precis rätt tonart.
Ja, det utgår jag från.
Ja. Och den här sången handlar ju just om humlor. Man får kanske en känsla ändå att humlorna var hennes favoriter, eller vad tänker du?
Mm, jag misstänker att det är så, för att när jag gick igenom alla hennes gamla rullband, så låg de här rullbanden i såna här pappaskar. Och då låg det nästan alltid en liten lapp där det stod anteckningar om vad det var för insekter hon har spelat in och vilka toner det var. Och ibland hade hon då ritat dit en liten stiliserad humla. Och så har jag sett hennes gamla brevpapper från den här tiden, och där är också en liten humla. Så att kanske att humlan hade en liksom särskild plats i hennes hjärta.
Och Anna, visst har du också hunnit höra den här dokumentären, eller?
Ja, jag har lyssnat igenom. Ja, jättespännande.
Vad tyckte du mest om med Gabbys ovanliga intresse?
Jag tycker det är så härligt att det påminner ganska mycket om en forskare, i alla fall den idealiserade bilden av en forskare som går ut och bara blir nyfiken och vill veta mer och mer och börjar organisera saker och försöka förstå hur det hänger ihop och göra någonting av det.
Mm. Och det är så underbart, för det är ingenting som man tänker på när man bara ser Gabby Stenberg första gången, att hon har den här passionen. Roligt att höra. Och den här dokumentären som du har gjort, Tommy, den kan jag faktiskt verkligen rekommendera. Den heter alltså Rederiet, stjärnans hemliga passion, och finns att höra i appen Sveriges Radio Play. Eller så sänds den väl också i radio i FM i P4?
Ja, precis. Lördag 5 april klockan 12.03 i P4.
Mm. Ja, den är rolig och fascinerande. I den här dokumentären så får man också höra lite ruskiga ljud som Gabby Stenberg har skapat. Och det passar bra, för nu ska vi fokusera just på de ruskigheter som utspelar sig i humlornas värld. Så här års har alltså humlorna börjat dyka upp på somliga håll i Sverige, och snart har vi dem över hela landet. Och då är det alltså först bara de stora drottningarna vi ser, de som är på jakt efter någon bra plats att lägga ägg på. Och som är extra stora och gulliga, kanske man tycker, om man inte har satt sig in i hur de lever. Men jag har tidigare fått lära mig av en av världens humleauktoriteter, Dave Golson, brittisk forskare, att i humlornas rike pågår ett grymt drama och också en hel del konstigt förökningsbeteende. They do have a dark side, som han sa, och han har forskat om just det. Och allt det här känner väl du säkert till, Anna, om humlornas mörka sidor?
Ja, det får man väl säga. Jag har läst rätt mycket av Dave Goldsons arbete också.
Mm. Men för oss andra så kan det vara värt att påminna om. Den första av humledrottningens mörka sidor är den här.
The queen bumblebee will often eat her grandchildren.
Mm. Humledrottningarna dödar och äter ofta upp sina barnbarn, säger han. Och för att förstå det så måste vi ha lite koll på hur det går till i humlevärlden i mörkret där under jorden. De övervintrade humledrottningarna vi ser nu under våren, eller snart ser då, de flyger lågt och letar boplatser där de ska lägga ägg. Och de har parat sig en enda gång förra sommaren. Alltså, Anna, hur funkar det där? Har du sett någon sån där humleparning någon gång, den där sällsynta?
Ja, jag har sett vad jag tror, men jag har sett det i alla fall. Men som du säger så är det väldigt sällsynt att få se det. Så jag vet inte riktigt om jag faktiskt såg vad jag trodde att jag såg.
Men hur går det till? Har de ett möte och träffas fysiskt?
De träffas fysiskt, ja. Annars tror jag det blir svårt.
Ja, men det finns ju andra djur som bara slänger ifrån sig lite spermier.
Ja, det är klart. Men på land är det, ja, det är klart.
Mm. Ja, men de här träffas.
Mm. De här träffas, ja.
Och från den där enda parningen så sparar humledrottningarna spermierna tills nu. När de plockar fram de gamla förra årets spermier och befruktar årets ägg med innan de lägger dem i ett bo. Och nu sitter Tommy här och ser alldeles förbluffad ut. Det här visste du inte om humlorna. Nej, men de använder inte upp alla spermier nu på våren, utan de sparar en del så att de kan lägga ägg i flera omgångar. Och då kan de också styra vilket kön det blir på de olika äggen. Så här års blir det bara honor som växer upp till arbetshumlor. De som ska serva drottningen och ge henne mat och så. Så alla humlor man ser på våren är honor, även de mindre som kommer sen. Och det hade jag inte en aning om innan jag hade pratat med Dave Goldson. Men senare på sommaren, då lägger drottningen också hanägg. Och det styr hon genom att inte befrukta dem. Så obefruktade ägg blir alltså hannar. Ja, det här är väldigt spännande. Och det är nu själva dramat kan börja i humlornas värld. För arbetshumlorna, som ju också är honor, de kan också lägga obefruktade ägg som blir till hannar. Men det får de absolut inte göra i drottningens bo. I alla fall inte så att de blir påkomna för då.
If the queen detects one of her daughters, one of the workers laying a male egg, so that would be the grandson of the queen, she'll eat it and she'll attack her daughter and bite her and sometimes sting her and kill her.
Alltså, om drottningen kommer på en arbetshumla med att lägga ägg, då äter hon upp alla äggen. Det som i princip skulle bli hennes dotterköner då, om vi använder mänskliga ord. Och hon attackerar också humlan som har lagt äggen, biter och sticker henne ibland så att den här arbetshumlan också dör. Ja, säger du, Tommy?
Jag tappade hakan lite.
Ja, det visste du inte om humlorna. Undrar om Gabby visste det här.
Kanske. Jag tror att hon hängde med, men jag har inte satt in mig så djupt i det här. Men jag får en bitvis ny bild av de här som jag mest har bara tänkt som gulliga.
Ja, det gör man ju. Men det är ett ganska hårt liv. Och så berättade Dave Goldson också om vad drottningen själv kan råka ut för. Och det kallade han för ett Shakespeare-drama i humlevärlden. Vet du vad det är han tänker på då, Anna?
Jag tror det, men låt oss höra.
Ja, han tänker på snylthumlor. Var det det du tänkte på?
Mm.
Mm. Det är humlor av vissa andra arter som åker snålskjuts på de vårtidiga humlearterna. Och så här beskriver Goldson det.
They look around for a nest, and if they find one they go inside and they murder the queen and then take over. They become the queen and they enslave the workers that the queen has produced up to that point.
Ja, många tycker ju inte man ska förmänskliga djur, men Goldson har i alla fall inget emot att använda ord som mord i de här sammanhangen. Snylthumledrottningen tar sig in i en annan drottninghumlas bo och mördar henne, som man säger, tar över hennes samhälle, och så får den här snylthumledrottningen alla arbetshumlorna att börja jobba åt henne istället, att bli hennes slavar, säger han. Ja, vad ska man säga? Det är grymt i humlevärlden.
Naturen är fantastisk.
Ja, det kan man också säga. Men ja, de är ju speciella djur, det har vi förstått i alla fall. Men hur går det för dem, Anna?
Ja, det går bra för vissa arter och sämre för andra. Vi har ju faktiskt nästan 40 arter av humlor i Sverige. Nu har vi bara pratat om humlor som en homogen grupp, men det finns ju väldigt många arter. Och vissa är sydliga och andra är alpina arter, liksom nordliga fjällarter och så. Och vissa vaknar tidigt på säsongen och andra vaknar senare på säsongen. Och tyvärr är det så att de som vaknar senare på säsongen och inte har lyckats flytta sitt uppvaknande, följa med våren när våren blir allt tidigare. De minskar ganska mycket och har gjort det under det senaste århundradet faktiskt.
Så det har lite med när de vaknar och så att göra, om de är hotade eller inte?
Ja, vi har kunnat se det att om vi tittar över hela Sverige så vaknar humlor ungefär 5 dagar tidigare idag än de gjorde för bara 20 år sedan. Så det går ganska fort med liksom den här anpassningen till den tidiga våren. Men när vi tittar lite mer detalj och jämför hur det ser ut i Skåne och jämför humlor på slättbygden med humlor i mer lite varierat småbrutet landskap där det finns både betesmarker och skogsdungar och så kvar. Då ser vi att i slättbygden, där har humlorna faktiskt de senaste 100 åren då, de har skiftat sitt uppvaknande med hela 2 veckor, som är 14 dagar tidigare idag än de var i precis runt skiftet 1800-1900. Men den här förändringen ser vi inte i det småbrutna landskapet. Så det verkar som att dels arter, så här, 2 saker kan vi ha som ta med oss här. Att dels så är det så att arter som inte riktigt lyckas följa med i klimatförändringen, de har det svårare. Och sen nummer 2, de här landskapen som är mer småbrutna och varierade, de verkar buffra för några av effekterna, de negativa effekterna av klimatförändringen. Så här, då försöker jag se det lite positivt. Här finns det ju någonting som vi kan göra som markägare, som samhälle. Och det är ju att försöka bevara de här småbrutna varierade landskapen, men också att göra de förenklade slättlandskapen mer varierade.
Och humlor är viktiga.
De är jätteviktiga. Man kan se dem som, dels behöver vi ju pollinatörer generellt, därför att pollinatörer ser ju till att växter kan reproducera sig. Och när växter reproducerar sig så bildar de frön och frukt och bär. Och det vill vi ha och äta, och det vill andra djur, organismer också ha och äta. Och sen behöver vi ju växter för att upprätthålla ekosystemfunktioner generellt sett. Och sen är det så med humlorna just, att de är ju, som vi har pratat om, stora och fluffiga. Och de är anpassade till kalla klimat. Så här uppe i norr så är humlorna särskilt viktiga.
Tack Anna Persson, ekolog och humleforskare. Och tack Sveriges radiokollegan Tom Jönsson för att ni ville vara med och prata humlor och humlesurr. Nu, producent Björn Gunnér, så får du höras lite också, för du har med dig någonting som kanske får oss att höja på ögonbrynen eller tänka till lite.
Det har ju kommit en nyhet här om att ett välkänt företag inom DNA-testbranschen som heter 23andMe håller på att gå i putten. De har ansökt om konkursskydd, som det heter, och kan vara så att det säljs ut. De försöker sälja företaget här för att inte helt gå under. Och ja, det här är ett sånt företag där man har kunnat skicka in salivprov för att få sina gener kartlagda. Och det där är någonting som vi har gjort program om tidigare.
Och det här företaget var väl ett av de här stora som fanns i Silicon Valley, eller som finns, men ett av de stora gentestföretagen.
Verkligen, och som har fått mycket uppmärksamhet och många kunder. Alltså, jag tror att det är 15 miljoner personer som har skickat in saliv till de här. Och det de har lockat med har ju mycket varit det här att vi kan hjälpa dig att förstå dina genetiska rötter. Och inte minst i ett land som USA så har ju det varit väldigt populärt. Man kan skicka in och få, om jag minns rätt, som en slags karta över världen där man får liksom olika färglagda cirklar. Att du har så mycket från den här trakten och så mycket från den här trakten. Och just i USA, som sagt, där folk har sina rötter på många håll i världen, så är det där väldigt populärt. Sen just när vi har gjort program om det här tidigare så har ju forskare som vi har pratat med varit lite skeptiska och sagt att riktigt så där enkelt är det inte. Det är liksom så där att de drar lite stora slutsatser från det här materialet. Men det har varit uppskattat. Och sen har de ju också erbjudit någon slags medicinsk rådgivning, kanske man kan säga, baserat på de här genetiska undersökningarna. Så man har kunnat få veta om man har till exempel sådana här kända genvarianter som gör att kvinnor får en ökad risk för bröstcancer.
Ja, just det, den där bröstcancergenen. Eller det finns ju flera.
Ja, men och det där är ju någonting som faktiskt har stor nytta. Det finns kanske andra sätt att hitta den här risken också. Inte minst man kan veta att ens mamma till exempel har haft bröstcancer, så kan det vara läge att testa sig. Och det är också så att det har pågått en hel del medicinsk forskning hos läkemedelsbolag baserat på det här. Men nu då, de håller på att gå i konkurs och då...
Ja, vad händer om de har 15 miljoners människors genetiska information? Vad händer när ett sånt företag går i konkurs?
Ja, det är det som är frågan. De hoppas att det ska bli en ny ägare. Men många experter lyfter nu frågan, ja, vad händer med den här genetiska informationen? Och de uppmuntrar de som har gjort de här testerna hos det här företaget att se till att de tas bort, att de raderas ut. Man kan få tips om hur man går tillväga för att det ska hända. För att, ja, man skulle ju kunna tänka sig att de här uppgifterna hamnar i dåliga händer. Folk får tillgång till den här informationen som man inte skulle vilja. Nu är det så att när man skickar in där så skriver man på olika avtal. Så det finns ju ansvarsförbindelser åt båda hållen, kan man säga. Företaget får inte göra vad som helst med det här och man själv ger vissa rättigheter också. Men det kan väl hända då om det kommer en ny ägare att allt det där inte precis gäller riktigt. Det är väl den varningen som de här lyfter. Mm.
Det var Vetenskapspodden, producent Björn Gunnér och jag heter Lena Nordlund.
Det är tidig måndag kväll och nu ska vi fortsätta här i P1 med senaste utgåvan av Ekonomiekot Extra som sändes första gången i lördags.
Det finns tydliga vinnare och så finns det förlorare.
Yngre generationen är då förlorare i pensionssystemet. Och det här kan man säga har skapat en sorts arvsynd.
Samtidigt behöver vi jobba allt längre upp i åldrarna.
Och de kommer ju att höjas ytterligare igen nästa år.
Det känns tråkigt.
Det är klart det optimala hade väl varit att gå i pension när man är 50. Men det kommer ju inte gå ihop sig.
Hur länge måste man jobba och vad är det viktigaste att tänka på när det gäller pensionen? Det här är Ekonomiekot Extra, jag heter Hanna Malmodin. Tullar och Trump är något vi pratat om ganska ofta på sistone i det här programmet. Och häromdagen trappades handelskonflikten upp ytterligare när Trump berättade att han inför extra tullar på bilar.
What we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States.
Det blir alltså 25% tullar på bilar som är tillverkade utanför USA med start nästa vecka. Och nu syns också effekterna av alla de här utspelen som kommit även bland svenska fondsparare som väljer bort sina tidigare favoriter, USA-fonderna.
Och där har vi sett ett trendbrott får jag väl säga. Nu har vi bara en månad statistik på det. Men om vi tittar på statistiken för februari så ser vi att det till skillnad från tidigare när det var inflöden så var det relativt stora utflöden från just USA-fonder. Det var i storleksordningen 14 miljarder som togs ut då netto ur den fondkategorin.
Säger Fredrik Hård på Fondbolagens förening. Och istället så har spararna valt att sätta in sina pengar i framförallt Sverigefonder.
Det kan nog delvis ha att göra med att en del sparare viktar om i sina portföljer, kanske plockar hem lite vinster man har gjort. Men sen tror jag självklart också att det har att göra med den politiska oron som vi ser utspelar sig i den amerikanska politiken just nu.
Mats Wester, du är journalist och pensionsexpert och har tidigare varit chefredaktör för en privatekonomitidning men även jobbat på Länsförsäkringar många år. Ja. Är du förvånad över att spararna reagerar så här?
Nej, inte alls förvånad. För det första så är det ju som Fredrik säger att USA-fonder har ju gått väldigt bra. Så det finns ju de som tar hem vinster och liksom ser det här som en del i normal förvaltning. Men det jag tror också att väldigt många är både förvånade och förbannade över hur man ser på Europa. Då kanske man inte vill ha sina pengar placerade i USA. Så jag tror att det har en stor påverkan där.
Mm. På tal då om fondsparare som byter fonder, så är det många som byter fonder just nu utan att de själva har valt det. Och då handlar det om PPM-fonder. De flesta har sina premiepensionspengar placerade i den så kallade Soffliggarfonden, sjunde AP-fonden. Men det är också många som gjort egna fondval. Och under den senaste tiden har flera hundratusen av dem som gjort ett eget fondval fått ett brev från Pensionsmyndigheten om att deras fonder byts ut.
Ja, men det är ungefär 270 000 personer som har fått brev hem om det här. Där står det att den fond man har inte har kommit med i den här upphandlingen, och då blir man erbjuden en likvärdig fond i samma kategori.
Säger Monica Zettervall, som är expert på Pensionsmyndigheten. Och bakgrunden är att staten just nu genomför en enorm upphandling, som vi hörde, kring vilka fonder som spararna ska få välja mellan framöver. Och de som valt en fond som inte längre får vara kvar får alltså ett brev där det står att de själva kan välja en annan godkänd fond inom 10 dagar, men annars så flyttas deras pengar automatiskt.
Vi har väldigt få reaktioner. Det är väldigt få som har gjort några egna val, utan man litar väl helt enkelt på det här förslaget då som vi skickar ut, att det blir bra så att säga.
Men är du förvånad att det inte har blivit fler reaktioner?
Nej, det är jag faktiskt inte. Vi tror kanske att det blir, när de här större upphandlingarna görs under höst och vinter 2025, vilket är Sverigefonder och globala fonder, då förväntar vi oss kanske en något ökad aktivitet.
Mats, det här är ju som sagt en enorm upphandling. Vad är det som händer?
Ja, man går ju igenom hela fondutbudet, och jag tror att när man startade så var det runt 450 fonder. Och totalt handlar det någonstans mellan 2 500 och 3 000 miljarder, så det är en väldigt stor upphandling. Och det finns 45 kategorier, och man kanske hittills har gjort en handfull eller så. Så att det kommer ju bli en total omgörning av fondsortimentet helt enkelt.
Mm.
Massor av fonder kommer att kastas ut, och kanske några nya kommer in.
Och det är ganska många sparare också då som berörs av det här?
Väldigt många, väldigt, väldigt många. Och jag tror att de flesta har nog inte öppnat kuvertet som kom från Pensionsmyndigheten om att de har fått sin fond, eller fått en ny fond så att säga.
Nej, vi kan höra vad Erik säger.
Det känns som att jag får brev från olika pensions, liksom, ja, något nytt företag som bara, här sparar vi lite. Så jag ärligt talat har jag inte riktigt koll på liksom var alla mina pengar hamnar.
Säger alltså Erik, som hoppat runt mellan olika anställningar och arbetsgivare och är lite osäker på om han är en av dem som har fått brev från Pensionsmyndigheten.
Det är kanske ett av alla de där breven som jag inte har koll på då, för det har jag faktiskt inte hängt med i.
Så vad tänker du kring det här, att det inte är så många som har reagerat på de här breven?
Ja, men jag tror att det är många som jag har gjort som Erik. Att man, är det någonting kopplat till pension, så finns det en väldigt stor sannolikhet att man inte ens öppnar kuvertet.
Hur stor sannolikhet?
Ja, alltså tittar man i de här så skulle jag säga att när det gäller tjänstepension och information från Pensionsmyndigheten, 70-80% läser inte informationen.
Vad tänker du kring det då? Är det förvånande?
Nej, ja. På ett sätt är det ju förvånande, därför att det är ju en viktig sak, men den ligger långt fram i tiden, och därmed har man ju som människa en tendens till att liksom skjuta på det, för det känns inte så angeläget just nu. Intresset kommer ju att öka, och jag tror att när man har några få år kvar till pension, då öppnar man nog alla de här breven som kommer. Men har man 30 år kvar, då blir de liggande. Det är väldigt lätt hänt.
Att den här stora upphandlingen görs nu beror på de skandaler som varit inom premiepensionssystemet tidigare. Många minns nog historien om Allra och även Falcon Funds härvan, där över en miljard av spararnas pengar försvann genom förfalskade blanketter.
I dagens Eko kvart i fem, politiker vill ha bättre kontroll av pensionssystemet.
De här skandalerna ledde till att den dåvarande regeringen och finansmarknadsministern Per Bolund drog igång processen att förändra systemet.
Här behöver vi göra tydliga och kraftiga uppskärpningar så att vi alla som pensionssparare ska kunna känna oss trygga.
Och det här ledde till slut fram till att man beslutade att en ny myndighet, Fondtorgsnämnden, skulle få i uppdrag att göra upphandlingar och att bara de fonder som lever upp till vissa krav ska få finnas kvar. Och i början av 2024 lät det så här.
Vi städade ut väldigt många bolag, och jag tror att gå till ett anbudsförfarande höjer tryggheten ännu mer.
Sa kanslichefen Erik Fransson när upphandlingarna drog igång.
Vi kommer under den här perioden vara världens största fondköpare.
Nu betas då som sagt alla de här olika fondkategorierna av en för en, och nästa år så ska alla upphandlingar vara klara. Men vad är det för krav då som ställs på de här fonderna som ska få vara kvar?
Ja, det är ju framförallt inom tre områden. Det är ju kvalitet, det vill säga att man ska ha presterat hygglig avkastning i förhållande till den risk man har tagit. Sen är det att ur hållbarhetsperspektiv, de ska vara hyggligt hållbara, leva upp till vissa kriterier. Och det tredje faktorn som är lite svårtolkad, det är något man kallar för kontrollerbarhet. Och det handlar väl om att fondtorgsnämnden på ett enkelt sätt, liksom på ett transparent sätt, ska kunna kolla att de här fonderna håller sig till de spelregler som gäller.
Och tanken är
och priset att... förstås, ja. Det är ju en del av kvaliteten.
Och tanken är att det här också ska följas upp då i jämna mellanrum?
Ja, det utgår jag från. Och man kommer ju också kunna ha möjlighet att göra förändringar i systemet. Så är det några fonder som man då tycker inte lever upp till de krav som man ställer, så kommer man kunna ta bort dem och ta in nya fonder.
Fondbolagens förening har länge varit kritiska till den här omgörningen och ser flera problem med upphandlingsprocesserna. Fredrik Hård igen.
Ja, men den direkt. Effekten är ju att antalet fonder på premiepensionssystemet blir färre och antalet fondbolag som har möjlighet att erbjuda fonder på fondbolag kommer sannolikt också att bli färre. Och vi ser att det kan riskera att hämma konkurrensen och mångfalden både bland fonder och fondbolag som då skulle kunna vara till nackdel för de svenska pensionsspararna.
Samtidigt så säger ju fondtorgsnämnden då att det här är ju till för att förbättra, att höja kvaliteten och säkra spararnas framtida pensioner och avkastning och så vidare. Ser du att det finns någon poäng i de argumenten?
Ja, men det får framtiden utvisa. Det är ju först i efterhand så att säga, eller när det har gått ett par år, som man faktiskt kan se om de fonder som fondtorgsnämnden har upphandlat, om de håller högre kvalitet och genom det ger spararna en bättre avkastning helt enkelt.
Vad tänker du om det här, Mats?
Jag tycker att det är fullt rimligt att man ställer höga krav på fonder som ska vara med i ett allmänt pensionssystem. Så det är i grunden så tycker jag att det är helt rätt. Sen finns det ju en risk skulle jag säga att man använder vissa kriterier att man får ganska likriktat utbud. Och då kan man ju fråga sig, är det någon mening att ha en massa fonder om de ändå är ganska lika sinsemellan. Och där får vi väl se liksom hur det blir. Det är lite tidigt än att dra några slutsatser kring hur sortimentet som helhet kommer att se ut. Men sen tror jag att en konsekvens blir att några av de bästa fonderna kommer inte att vara med och många av de sämsta fonderna kommer heller inte att vara med. Sen om det är en positiv utveckling eller en negativ. Jag tycker att det viktigaste kanske är att man får bort de här skräpfonderna så att säga. Och det tror jag att man i hög utsträckning kommer att få.
På tal då om Falcon Funds härvan som vi nämnde så är inte alla turer över än trots att det gått mer än 10 år. På måndag kommer hovrättsdomen i ett fall där pensionsspararen Daniel Edenkrona kräver skadestånd. Han är en av alla de som lurades och menar att staten borde ha skyddat spararna bättre. Han förlorade när målet togs upp i tingsrätten men nu är det alltså dags för hovrätten att fatta beslut.
Jag vill att de ändrar hela och inte lägger hela bördan på oss som pensionssparare utan ser helheten i det och orimligheten i den.
Pengarna som bedragarna kom över användes bland annat till lyxklockor och lägenheter i London. Men från statens sida så menar man att han borde ha reagerat på det automatiska brev som skickades hem till honom om bytet.
Han har fått reda på det här fondbytet och han har inte rapporterat det till Pensionsmyndigheten.
Sa justitiekanslerns byråchef Martin Mörk till reporter Filip Ramqvist. Och tal om brev då, som blir liggande Mats. Mm. Vad tänker du kring det här och framförallt vad tänker du, vad blir domen?
Jag tycker det är svårt att säga men skulle jag gissa så tror jag att Pensionsmyndigheten inte fälls utan man kommer att frias, det skulle jag gissa. Sen kan jag tycka att man har släppt in fonder som är uppenbart bara ute efter att bedra folk på pengar. Man borde ha kunnat hindra det här mycket, mycket, mycket tidigare. Men sen kanske man inte har begått något fel eller formellt sett fel, men man har inte tillvaratagit spararnas intresse fullt ut på det sätt som man borde kunna ha gjort inom det regelverk som fanns.
Men tänker du att risken för att något liknande händer är borta nu?
Jag ska aldrig säga så, men mycket, mycket, mycket mindre risk skulle jag säga.
Nu har vi ju pratat om frågor som har att göra med premiepensionen. Mm. Men den pension man får ut till slut av består ju av flera olika delar. Premiepensionen som man då alltså kan placera själv i olika fonder om man vill är en ganska liten del av den allmänna pensionen. Den större kallas för inkomstpensionen och den förvaltar staten helt på egen hand åt pensionsspararna, eller hur?
Ja, inkomstpensionen är inte pengar som förvaltas utan det är egentligen bara ett krav som man får på systemet och sen så får de som jobbar och de betalar in avgifterna, de pengarna betalas ut i inkomstpension till de som har inkomstpension för närvarande. Så det är ett fördelningssystem säger man då.
Mm.
Men det är de två stora delarna i det allmänna systemet.
Och vad finns det mer för delar?
I det allmänna systemet så finns det garantipension och sånt där men om man för individens perspektiv så är ju tjänstepensionen den kanske viktigaste delen idag. Om vi säger att tjänstepensionen utgjorde en ganska liten del när vi hade det gamla pensionssystemet, ATP-systemet, så är det idag en väldigt mycket större del. Den kanske har blivit dubbelt så stor eller tre gånger så stor. Och det beror ju på att arbetsmarknadens parter har kommit fram till att vårt allmänna pensionssystem ger ganska låga pensioner och då sätter man av mer pengar till den här tjänstepensionen. Så den är ju kopplad till anställningen, men jätteviktig för de allra, allra flesta.
Ja, för de allra flesta säger du, hur många är det som har en arbetsgivare som ger tjänstepension?
Jobbar man på ett ställe som har kollektivavtal, och det gör väl gissningsvis närmare 90% tror jag av svenskarna, då har man en tjänstepension. Sen kan villkor och avgifter och så variera lite grann beroende på vilket avtalsområde man jobbar inom. Men även de här 10-12% som jobbar på ställen som inte har kollektivavtal, så är många av de företagen ändå tecknat liknande lösningar direkt hos olika försäkringsbolag. Mm. Så att jag skulle säga att det är 5-6% kanske av svenska folk som inte har tjänstepension, men nästan alla har det. Mm. Och är man osäker, då får man gå till sin arbetsgivare och fråga vad som gäller.
Eller kolla på min pension.
Ja, kolla min pension. Det är en jättebra, det är ett bra ställe att gå till generellt. Eller också öppna alla de här breven som det står pension på.
Mm. Så vad gör man i övrigt då för att veta vad man har för pension och framförallt påverka vad man får för pension?
Vill man intressera sig lite för sin pension, och det tycker jag att man ska göra. Man behöver inte ha det här som något stort intresse, men någon gång, säg, tills man är 40 år, kanske någon gång, en gång om året eller en gång vartannat år. Att man går in på min pension, tittar, för där kan man logga in och då ser man alla de delar som man har. Utifrån den information man får där så kan man sen gå vidare och se vad har jag valt. Och har jag inte valt så har mina pengar placerats på något sätt i alla fall, och det kan ju vara bra att veta vad det är. Och också vad som då gäller med olika delar av försäkringsskydd som man också kan välja, som också är väldigt viktigt. Och man kan konstatera att runt 70% av de som har tjänstepension, enkelt uttryckt, har inte gjort något val.
Och vad innebär det?
Ja, det innebär att man har sina pengar förvaltade för det första i en traditionell försäkring. Och för den som är ung så är det bättre att utnyttja möjligheten att ha en fondförsäkring och därmed sätta allt i aktiefonder. Åtminstone tills det är 5 år kvar till pension eller något sånt. Så det är den ena delen, att utnyttja möjligheten att ta mer aktier tycker jag är viktigt. Det kommer att bli någon tusenlapp extra i pension på det sättet. Det andra är vad som händer med pengarna om man dör innan man hinner bli pensionär. Till exempel för alla de privatanställda, både arbetare och tjänstemän, som inte har gjort något val. De har inget återbetalningsskydd. Det innebär att om de dör så går pensionspengarna till andra inom samma avtalsområde och barnen eller familjen får ingenting av dem. Och jag tror att väldigt många småbarnsföräldrar vet inte om det och tycker inte att det skulle vara jättebra om de visste om det, utan de skulle vilja göra på ett annat sätt, och det tycker jag absolut att man ska kolla.
Hur mycket pengar kan det handla om?
Ja, det kan ju handla om upp till 3, 4, 5 miljoner. Så det är inte små pengar precis.
Finns det några som inte ska ha ett sånt här?
Ja, de som inte har barn eller inte har någon familj, de ska ju välja bort det. Och det vill man ju inte göra det när man är privatanställd. Men i andra avtalsområden, där ingår det liksom per default. Och då måste man ju välja bort det, för annars avstår man ju pension för att få ett skydd som man inte har någon nytta av. Så att just det där efterlevande skyddet och de frågorna, det är kanske väl så viktigt som själva förvaltningen, skulle jag säga.
Mm. Ja, så det är en bra grej att kolla upp. En annan tips för att höja sin framtida pension brukar ju vara att jobba längre.
Ja, det är det ju. Och jag tror att när vi fick det här allmänna pensionssystemet 2000, då gick vi i pension strax över 60 års ålder i praktiken. Nu börjar vi närma oss 64-65, och det kommer att bli mer än så.
Mm. För 2 år sedan beslutade riksdagen att pensionsåldrarna i den allmänna pensionen skulle höjas. Och nu syns effekterna av det här.
Ja, kraftiga effekter till och med.
Säger Monica Zettervall på Pensionsmyndigheten. Den lägsta åldern för att ta ut inkomst- och premiepension har höjts till 63. Och åldern för rätt till garantipension, som är ett sorts grundskydd, har höjts från 65 till 66 år.
Ja, men vi ser framförallt 3 effekter. Och det är då att de höjda åldersgränserna gör att fler tar ut sin allmänna pension senare. Vi ser också att den allmänna pensionen ökar eftersom den då tjänas in under ytterligare ett år, och pensionskapitalet också fördelas över färre år. Så då blir effekten att pensionen blir högre. Och sen ser vi också att kompensationsgraden, det visar ju hur stor pensionen är jämfört med den inkomst en person hade innan den gick i pension. Och den ökar kraftigt för den allmänna pensionen 2024.
Och vad tänker du kring de här effekterna då?
Ja, det här är ju någonting som är viljan från politiken, tänker jag. Att när vi lever längre så behöver fler också jobba längre. Och nu ser vi också effekter att det också påverkar storleken på pensionen. Och det var väl det som var syftet, tänker jag, med att höja åldrarna. Och de kommer ju att höjas ytterligare igen nästa år.
Ja, för nästa år så höjs alltså åldrarna igen. Gränsen för att ta ut inkomst och premiepension höjs till 64 och garantipensionen höjs till 67. Och framöver väntas de höjas ytterligare i takt med att vi blir äldre. Jag frågade några framtida pensionärer hur de ser på det här.
Erik heter jag.
Hur gammal är du?
30.
När skulle du vilja gå i pension?
65 hade jag varit nice.
Känns det som att det är en rimlig målsättning i dessa tider?
Absolut inte. Men det känns som det kommer vara 70 eller någonting, skulle jag gissa.
August Lundström heter jag. Jag är 19.
Så du går i skolan fortfarande?
Ja, jag är på komvux.
När du blickar framåt då, nu är det ganska långt dit. Men i en önskevärld, när skulle du vilja gå i pension? Mm.
Alltså, vad är vanligt ens? Det är typ 60-70 eller? 70 skulle vara kul. Alltså, jag tänker på också, jag är 19, så för mig liksom, jag vill ju verkligen jobba liksom.
Jag heter Matilda och jag är 35. Det är klart det optimala hade väl varit att gå i pension om man är 50, men det kommer ju inte gå ihop sig rent samhällsmässigt. Så att, men jag tycker det kanske känns rimligt i och med att man också lever längre och längre att man kanske går i pension när man är runt 70, någonting sånt kanske.
Men tror du att du kommer känna samma sak när du närmar dig 70, att du vill jobba så länge?
Förhoppningsvis. Men det har du nog rätt i. Man kommer säkert vilja gå i pension tidigare.
Tidigare generationer har ju kunnat sluta jobba tidigare. Känner du någon slags avundsjuka mot dem, så att säga?
Ja, men absolut. Men så kan man inte heller tänka. Vi har ju kanske andra förutsättningar och bättre på andra vis. Liksom, så att man får väl unna dem det.
Mats, hur länge ska de unga ställa in sig på att de behöver jobba, tror du?
Jag tror att det kommer att bli ganska kraftiga höjningar av verklig pensionsålder. Och jag tror att de här yngsta här, de kanske får räkna med att jobba till 70 eller kanske till och med något år till.
Och vad beror det här på då?
Ja, det beror ju på att vi lever längre, och när vi lever längre så ska pensionen räcka i fler år, och då måste det finansieras på ett mer, det krävs mer pengar helt enkelt. Annars blir konsekvensen lägre pensioner. Och nu har ju politikerna bestämt det här med riktålder och håller inne då vissa delar av pensionen tills normalt sett 3 år efter riktåldern. Och väldigt många har garantipension som en del av sin pension, så det innebär att man får inte den delen förrän, ja, den står då vid 67 år. Och det kommer ju att tvinga många som har låg pension från början, som kanske också haft låg inkomst i sitt liv då, att försöka fortsätta jobba. Problemet är ju att många av de som har låga löner kanske också de som har jobb som gör att det är svårt att fortsätta jobba länge. Man orkar, kroppen orkar helt enkelt inte, så det där kommer att bli en utmaning för många, det tror jag.
På tal då om olika generationer, Jakob Lundberg är forskare vid Institutet för näringslivsforskning och har tittat på hur fördelningen mellan olika generationer ser ut och vad som hänt sedan man införde ett allmänt pensionssystem på 60-talet, då det så kallade ATP-systemet infördes, där nivån på pensionen beräknades på de år man haft som högst lön.
Och det som hände då var att de första generationerna som ingick i det här systemet, som gick i pension under då 60-70-talet, alltså födda i början av 1900-talet, de blev överkompensade i det här systemet. De fick betydligt högre pensioner än vad de hade betalat in till. Och det här kan man säga har skapat en sorts arvsynd i pensionssystemet, som gör då att yngre generationer som är födda från 40-talet och framåt är då förlorare i pensionssystemet, för att då bekosta den här överföringen till de som var födda i början av 1900-talet.
Går det att sätta några siffror på det där?
Ja, för de som var födda då runt 1915 så handlar det om en ökad total livsinkomst om ungefär 13%. Så det är ganska mycket då. Och för de som är lite yngre idag så handlar det om en minskad livsinkomst på ungefär 8% som jag har räknat.
Och vad tänker du kring att det ser ut så här?
Jag skulle säga, jag har svårt att försvara den här typen av överföring. För det första så handlar det här handlar ju om ett pensionssystem som är kopplat till lönen. Så att det är ju relativt välavlönade personer som tjänade på det här, och framförallt män som då råkade vara födda under ett visst antal decennier i början av 1900-talet. Så att för mig så framstår det här som en ganska godtycklig överföring.
Det är ju trots allt mycket då som har hänt sen dess. Vad ser du när du tittar på pensionssystemet idag? Är det fortfarande grupper som missgynnas?
Alltså det jag kan se, vi hade ju en stor pensionsreform på 90-talet där man gjorde om pensionssystemet och pensionssystemet blev mycket bättre skulle jag säga. Och den här reformen har gjort att vi fördelar numera bördan av så att säga, den här första överföringen fördelas jämnt mellan nu levande och framtida generationer, och det är inte heller så att den här bördan ökar med tiden som det är i många andra länder.
ATP-systemet är alltså utbytt nu och numera baseras pensionen inte bara på de bästa inkomståren utan alla år. Men den här arvsynden som Jakob Lundberg nämnde lever vi alltså fortfarande med. Nuvärdet av den överföring som skett till de äldre generationerna är över 15 000 miljarder kronor, säger han. Ungefär lika mycket som den norska oljefonden, Mats.
Mm, det är mycket pengar. Nej, men jag tänker så här att det där var ju en skuld eller en överföring som skedde i början av 60-talet och kanske 10-15 år framåt. Det är inte mycket att göra åt idag. Och sen om man då räknar upp den här skulden med en viss tänkt avkastning, det är därför man kommer till de här enorma beloppen. Det viktiga tycker jag är att konstatera, precis som Jakob Lundberg gör här, att det nya pensionssystemet, där har man inte de här problemen med överföring mellan olika generationer. Och det tycker jag är jättebra. I alla fall som det är konstruerat idag så är det ingen ytterligare utmaning. Det blir inte värre i alla fall.
Nej. Samtidigt, det görs ju många stora politiska satsningar nu. I veckan fick vi höra att staten ska låna 300 miljarder till försvaret plus att det ska storsatsas på kärnkraft bland annat. Vad betyder det här för framtida pensionärer och generationer framåt?
Ja, det kommer väl att innebära flera saker skulle jag säga. Men det viktigaste blir väl att utrymmet i statsbudgeten för ytterligare förbättringar av pensionssystem eller andra välfärdssystem kommer ju naturligtvis vara mycket mindre. Mm. Så blir det ju.
Jakob Lundberg är inte särskilt orolig för pensionerna framåt trots att befolkningen alltså åldras och att färre måste försörja fler.
Nej, jag är inte särskilt orolig. Pensionssystemet som det är utformat är robust och pensionerna har också ökat över tid. Och även i framtiden kommer ju pensionerna fortsätta öka i takt med att vi blir rikare och att vi har en ekonomisk tillväxt.
Men det här bygger alltså på att fler jobbar längre upp i åldrarna då. Ser du några orosmoln?
Nej, alltså själva systemet är robust, precis som man säger. Så det är inga problem, utan problemet hamnar hos individen. Om det blir dålig utveckling så får vi låga pensioner, men systemet överlever.
Det här var Ekonomiekot Extra. Jag som satt ihop programmet heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra pensionsexpert Mats Wester. Fler avsnitt hittar du i SR Play. Sök på Ekonomiekot Extra och tryck på pushnotissymbolen så missar du inga nya avsnitt. Hej då!
Och vi får nyheter här i P1. Klockan är 7.
Ekonyheter. Två ledande liberala politiker har idag meddelat att de lämnar sina poster. Dels jämställdhetsministern Paulina Brandberg och dels Liberalernas partisekreterare Jakob Olofsgård. Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach först om Brandbergs besked.
Ja, hon skriver att det är mycket fokus på ministern som person och hon talar om att hon har fått vara borta mycket från sina barn. Det hör ju till bilden att väl att hon är inte proffspolitiker. Hon är rekryterad från ett åklagarjobb. Hon har egentligen bara fått mycket uppmärksamhet för en enda sak och det är att hon har bananfobi och att hennes medarbetare har kämpat för att det inte ska finnas bananer i lokaler som hon skulle besöka.
Nu tillträdde hon ju för mindre än 3 år sedan. Har hon hunnit sätta något avtryck under den här tiden?
Ja, en minister ska också opinionsbilda och där måste man säga att hon har misslyckats om man ska vara krass. Hon har fått väldigt lite uppmärksamhet för Liberalernas politik. Hon har de lägsta förtroende av siffrorna av alla ministrar tillsammans med sin partikollega Mats Persson, detta hos opinionsinstitutet Indikator. Det är bara 6% av väljarna som har stort förtroende för Paulina Brandberg.
Att då förlora både en partisekreterare och en minister samma dag, säger det någonting, tycker du, om läget inom Liberalerna just nu?
Det är väldigt anmärkningsvärt i alla fall. Och varför partisekreteraren avgår är ju hittills ganska oklart. Han har suttit kort tid, han ger ingen tydlig motivering. Skriver att han ska gå tillbaka till riksdagsarbetet. Och man vet fortfarande inte varför 2 ledande liberaler avgår på samma dag. Och det kommer säkert sätta fart på spekulationer.
Sa vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach till min kollega Per Edberg. I Frankrike så kom idag domen mot ytterhögerpolitiken Marine Le Pen och flera andra inom Nationell Samling. Hon döms för bedrägeri till 4 års fängelse för att ha fifflat med EU-pengar och får 2 år villkorligt och 2 år med fotboja och får sedan inte kandidera till presidentposten i valet 2027 i Frankrike. 3 av de 4 amerikanska soldater som försvann i Litauen i förra veckan när deras fordon körde ner i ett träsk har nu hittats döda i det här träsket. Den 4:e soldaten har ännu inte hittats, men sökandet efter denna fortsätter, det uppger Litauens president. Grönlands tillträdande utrikesminister Vivian Motzfeldt är inte nöjd med att Danmarks statsminister Mette Frederiksen ska besöka Grönland på onsdag. Hon kallar besöket opassande eftersom det officiellt inte finns någon ny regering på plats på Grönland, det skriver Extrabladet. Det var Ekot med Johan Westerberg.
P1, Sveriges Radio.
Och hur du än lyssnar, välkommen till fortsatt lyssning denna måndagkväll den 31 mars. I appen Sveriges Radio Play vill jag dock tipsa om ytterligare nyhetsfördjupningar och nya poddar och program. Och så senaste utgåvan av Studio 1 till exempel, som man kan lyssna tillbaka på där. Om man missade sändningen i eftermiddags, det är bara att söka på Studio 1. Och nu är det dags för ett förtätat naturmorgon från i lördags morse. Programledare var Joakim Lindvall och fältreporter Lena Näslund.
Hallå Lena.
Hallå, hallå.
Hallå, hur hör du dig?
Jo, det är bra. Vi går här på en stig i Delsjöområdet och konstaterar att ljudlandskapet har förändrats sedan i morse där ju trastarna var väldigt dominerande. Mm. Och sen har vi haft spillkråka och gott om större hackspett.
Lena, innan ni sätter igång, du kan väl bara berätta var ni är någonstans. Delsjöområdet utanför Göteborg sa du, och vad ni gör. För den som precis slog på i radion, vad handlar detta om?
Alltså, det här är ju ett stort natur- och friluftsområde som besöks av väldigt mycket folk. Ett varierande område med ett sprickdalslandskap och med både barrskog och ädellövskog. Just nu så går vi i kanten av ett kärr. Och Marie Mattsson är naturfotograf, bor alldeles i kanten av reservatet och tillbringar massor av tid här ute och fotograferar de här olika poängsatta djuren och kartlägger deras liv och hittar gryt och vet var räven har sin gång. Och nu så är vi faktiskt på väg längs det här kärret för att lyssna på lite grodspel. Nu ska vi se, nu rundar vi kärret. Och här, det är ju ganska, det här anlades för...
Ja, exakt när det anlades vet jag faktiskt inte. Men det, när jag flyttade hit för 10 år sedan så var det... Då var vattenspegeln var betydligt större än vad den är idag. Nu har det växt igen lite de senaste åren. Jag tror att 2018, den här torra sommaren. Nu ska vi se. Nu är vi framme här hos grodorna.
Just det, och det är vanlig groda som har börjat spela.
Ja, och de är lite tystare nu än vad de var när vi var här tidigare på morgonen.
Jag vet inte om vi ska be Lisa i studion att spela upp lite vanlig groda. Så tar vi en liten snabb crash course i grodläten.
Ja.
Det är som en gryta som puttrar på något vis.
Små mopeder tycker jag.
Ja.
Tycker jag är ett roligt uttryck för just vanlig groda.
Nu hör jag dem faktiskt både i inspelningen och i levande livet här.
Ja.
Det är vanliga grodan som startar först.
Ja, eller ja, precis. Paddan kommer ju tätt efter nästan samtidigt skulle jag nog säga.
Mm. Men då så finns det en grodart till som du brukar ja, höra här.
Här finns i det här kärret så finns åkergroda.
Mm. Ska vi lyssna på hur den låter då? Den låter ju helt annorlunda.
Ja, det är en distinkt skillnad. Så att det är ju, de är ju svåra att se skillnad på. Åkergrodan har lite längre nos, eller om man ska säga. Men det som är, man kan vara säker på, det är om man hör dem.
Ja.
Det här lilla...
Det är nästan som små hundar. Som...
Ja, små hundar.
Bebbar lite, som är lite uppkäftig. Ja. Ska vi lyssna på paddan också då?
Det tycker jag.
Ja.
Mm. De låter också som små hundar, fast mer ynkliga, kan man säga.
Ja, lite. Det finns något lite sorgset ja, på något vis i dem.
Ja, de låter lite ledsna, lite sorgsna.
Mm. Och du, det är ett av de motiv som du gärna fotograferar?
Ja, särskilt så här års. Som sagt, då är jag taggad på då är kameran redo. Så att då, och precis som med grävlingen då som vi fotograferade så ligger jag på marken. För det är ju ett sätt att få en lite mer liv i bilden, en lite mer närvaro. Kontakt med djuret är ju att vara i ögonhöjd med djuret. Så att ryggen gnäller lite när man har legat en hel timme på marken, men det är det värt tycker jag.
Mm. Den som vill se ett exempel på det kan ju titta på Naturmorgons hemsida där det finns en fantastisk bild på vanlig groda där den speglar sig i det blanka vattnet. Den är magisk.
Verkligen, jag står och tittar på den nu Lena. Alltså den grodan ser mig rakt in i ögonen. Den är verkligen magisk. Och sen så tycker jag att ni tog en magisk bild här på morgonen också. Den här paddan som är på väg någonstans.